Herre, vi ber att du ska uppenbara ditt ord för oss. Öppna våra hjärtan, Herre, för ditt tilltal. Amen. Nu ska jag göra någonting som jag i grunden faktiskt ogillar. Jag är inte så förtjust i, jag tycker inte om när man försöker leda i bevis att ett under har hänt genom att förklara hur det egentligen skulle kunna ta ske. Alltså ett under är ju ett under just därför att vi ska förundras, va? Och man kan förvisso förundras över saker som kan förklaras, det är sant. Men i det förunderliga ligger någonstans att det sker utanför vår mänskliga kontroll och utanför vår mänskliga förmåga att förstå. När vi då betraktar påståendet om Jesu uppståndelse så säger skeptikerna, och jag har hört och mött många ska ni veta, att det naturligtvis inte går att bevisa att Jesus inte har uppstått från de döda, lika lite som det går att bevisa att han har det. Men det är verkligen inte sannolikt, säger man. Det är till och med så osannolikt att man utan att vara oseriös skulle kunna betrakta det som falskt. Och varför ska man då tro på någonting som är så osannolikt att det kan ses som falskt? I de här sammanhangen då så kan det ju vara knepigt att motivera då varför man själv gör det. Och än mer i mitt fall att man dessutom har betalt för att göra det. Alltså jag tror ju inte bara för min personliga del, va? Utan också i någon mening någon slags professionellt avseende. Och detta kan ju alltså väcka anstöt i vissa kretsar. Påståendet om Jesu uppståndelse är anstötligt på flera sätt. Dels som jag nämnde nyss, men också i förhållande till andra religioner, som främst då när det gäller islam och judendom, som i och för sig inte förnekar Gud och inte heller under i sig och så. Men där Jesu död och uppståndelse säger någonting om Gud som provocerar. Som provocerar i så hög grad att människor ibland har fått sätta livet till. Ändå så är det här sista som motiverar mig att tro på uppståndelse. Jag kan heller inte bevisa någonting. Jag var inte där. Jag har bara texten. Jag har andrahandsinformationen, berättelsen, vittnesbördet att förhålla mig till. Och det skulle naturligtvis rent teoretiskt kunna vara falskt. Jag har också en upplevelse inom mig som vittnar och som nu i 35 år snart har vittnat om en högst levande Kristus. Jag har hört honom, jag har talat med honom och en kväll 1983 satt han i min bil och gav mig syndernas förlåtelse bara så där, utan förbehåll, utan frågor. Och efter den dagen så fann jag det bäst att följa honom. Det är ungefär lika lång tid som jag har varit gift med min fru. Det skulle naturligtvis kunna vara inbildning. Det skulle kunna också vara inbildning att min fru har älskat mig i 35 år. Jag kan ju inte bevisa det, va? Eller hur? Men för mig är det alltså avgörande huruvida Jesus lever eller inte. Det är helt avgörande. Om Jesus inte är uppstånden, som Paulus säger, va? Om Jesus inte är uppstånden, då är tanken på försoning, frälsning, tanken på den här världens happy end. Ett lyckligt slut för vår skapelse, för vår livshistoria. Det är bara en vacker tanke. En barnslig dröm. Som knappast skadar någon, men den inte vare sig till hjälp heller eller hopp. Om Jesus inte är uppstånden, så är min tro, den handlar enbart om att förhålla mig till mina, ska vi säga, psykologiska mekanismer. Ungefär som ett barn håller fast vid en fantasi för att leken ska fungera. Eller när en patient förhåller sig till sin placebo-medicin. Alltså ett slags välment pågående självbedrägeri. Och det kan kvitta lika vad vi tror också, eftersom var och en blir salig på sin tro. Alltså var religion, om Jesus inte har uppstått, så blir var religion en subjektiv upplevelse som kan gå precis på ett ut vad den är. Och med tanke på vad som händer just nu då ute i världen, med allt blod som flyter på grund av detta, så skulle det kanske då, om Jesus inte har uppstått, så skulle det kanske, som sovjeterna en gång i tiden ansåg, vara klokt att straffbelägga varje form av religiös yttring. Alltså, på vilket sätt det är orimligt att tro detta har jag genom åren fått förklarat för mig så många gånger så jag har tappat räkningen vid det här laget. Men på vilket sätt är det då rimligt att tro? Alltså, för mig är det lättare att ta det ifrån slutet än ifrån början. Ni vet, om man ska läsa en bok och så börjar man och tittar man och så förstår man inte riktigt anslaget, va? Och då, om man inte förstår då, tycker det är frustrerande, då kan man hoppa till slutet på boken, så kan man läsa sista kapitlet, för då förstår man ju precis vad det var som hände. Och så kan man göra med det här också. Alltså, vad är det som Gud lovar genom att låta Jesus uppstå? Vad är det han vill med det? Vad är hans budskap ytterst? Vad är hans avsikt? Ja, alltså ytterst sett handlar det ju inte om att just Jesus skulle uppstå eller att några av oss ska göra det, utan allra ytterst handlar det om att han ska låta hela denna skapelse, hela detta universum, återuppstå en dag i framtiden. En mycket, mycket gammal kyrkofader som hette Irenaeus hade ett namn på detta. Han kallade det för recapitulatio. Kom ihåg det nu. Nästa gång jag frågar er. Vad kallade Irenaeus det här? Recapitulatio. Alltså skapelsen, hela skapelsen med allt vad det innehåller, hela universum ska återuppstå. Och alltså att Gud på samma sätt som när han en gång programmerade universum att ta form på det sätt som det ser ut idag, så ska han göra det en gång till. Och vid det tillfället så ska då skapelsen få de egenskaper som vi i vårt inre faktiskt är skapade till att förvänta. Det här ska jag förklara lite mer snart. Men vi fortsätter på det här spåret. Alltså skulle det kunna vara möjligt? Det har jag inga som helst problem med att tro. Alltså, det är populärt att fråga, men jag brukar titta på såna här vetenskapsprogram på tv. Då frågar man ibland, hur mycket materia finns det i universum? Hur mycket materia finns det? Och jag kommer inte ihåg hur mycket det är, men mycket var det i alla fall. Men jag kan fråga så här, hur mycket information finns det då? Och då menar jag inte sån här information som står i broschyrer och sånt, utan jag menar sån här information som gör att gräset till exempel börjar växa just nu när solen lyser och inte när det är kallt så det dör. Jag menar sån här information som gör att till exempel lövsångaren, den här lilla fågeln, hittar till Afrika och tillbaka till Sverige igen utan att ha varit där. Sån information menar jag. Och sån här information som gör att mina antikroppar känner skillnad på förkylningsvirus och protein. Det är konstigt tycker jag. Sån där information som gör att jag automatiskt känner när jag ska tillföra kroppen vätska. Och inte bara det, utan också hur mycket varje gång. Ni vet, sån information. Hur mycket är det? Hur mycket information finns det? Alltså om man ser till allt liv, all gravitation, alla mekaniska, alla kemiska, alla biologiska system som styr den här tillvaron. Och vem äger den, kan man fråga sig. Vem äger den informationen? Det är en ganska viktig fråga idag faktiskt. Vem som äger information? Jag köpte för några veckor sedan ett dataprogram för musikproduktion. Det säger ingenting om min talang eller så, men det heter Logic. Och det är ett kolossalt alltså, program. I det så finns allting som ingår i en fullfjädrad musikstudio. Det visar att säga att jag kunde inte spela bättre än innan även om jag hade det. Men så är det i alla fall. En fullfjädrad musikstudio. Och för 20 och 30 år sedan så hade det kostat hundratusentals kronor att skaffa detta, allt detta i analoga grejer. Och sen skulle dessutom det kräva en stor lokal för att kunna rymma det här. I digital form då så kostar det här knappt 2000 kronor och får plats i min lilla dator. Vad är då detta? Vad är det här? Jo, det är ren information. Det är bara information. Alltså någon eller några har suttit och programmerat in alla dessa miljoner funktioner så att jag kan använda det utan att begripa hur. Jag bara konstaterar att det fungerar. Och det intressanta i kråksången är ju följande. Alltså jag köpte inte ens den första versionen. Och inte den andra heller. Och inte den tredje och fjärde. Utan den tionde versionen av detta. 10.2 dessutom, vilket innebär att de har gjort två små justeringar eftersom de har gjort den tionde versionen. Alltså, kan ni tänka detta? 10 gånger har några människor tagit all den här informationen och programmerat om den en gång till, bara för att den ska bli bättre. Bara för att den ska tillgodose mina och andra människors behov av det här. Och det här 10 gånger på några få år. Och sånt här görs det dagligen då av människor av kött och blod. Varför? Vad skulle då få mig att tvivla? Varför skulle jag tvivla på att Gud kan göra detsamma med sin skapelse? Skapelseberättelsen talar i sitt poetiska språk att det skedde i 7 steg, vilodagen inkluderad. Okej, då gör jag en sån här allegorisk tolkning. Och så säger jag så här, att vi lever alltså i skapelsen version 7.0. Vad skulle få mig att inte tro då att version 8 är på väg runt hörnet? Särskilt då som Gud själv har sagt att den ska komma. Och särskilt då som Jesu uppståndelse är en ren och skär förhandsvisning om det som komma skall. Det som vi faktiskt behöver för att kunna leva. Vår förväntan. Som på beställning springer du där nu. Det är jättebra. Som på förväntan. Vår förväntan, det ligger i våra gener. Eller hur? Titta bara. Vi föds med det som barn. På små barn, jag har sagt det här förr, jag kommer att säga det igen. På små barn så kan man läsa det som det var skrivet på dem så här. Det lilla barnet tror och bekänner med sin tillit, va, dagligen att kärleken är given. Det lilla barnet är fullständigt säker på att ingen här kommer att skada henne. Det ligger i generna. Alla, de tror att alla vill dem väl, att allt är rättvist, att inga hundar biter dem, att mamma och pappa och farmor och farfar kommer att finnas där för alltid. Att själva livet i någon mening är beständigt, eller hur? Så är det. Tro mig. Och som mina egna barnbarn visar dagligen upp den här nästan hjärtekrossande tilliten till sin omvärld. Och den är hjärtekross. Det krossar hjärtat, va? Ibland på en. Därför att vi vet att med åren så lär vi oss att livet, det ser inte ut så som det ser ut i barnets inre föreställningsvärld. Men vi anpassar oss. Vi anpassar oss med tilltagande cynism. Med tilltagande förhärdelser anpassar vi oss, vi biter ihop, vi sörjer, vi blir besvikna, vi blir chockade, rädda, bedrövade, vi tar förlusterna med bestörtning, men vi anpassar oss. Men må den sjunka till havets botten med en kvarnsten om halsen som menar att barnet har fel. Och må den bli kvar där som lär sina barn att inte behålla och leva i den tillit de föds med. Barnet har rätt. Vår förväntan på det fullkomliga finns ilagt i oss av Gud från födseln. Och Jesu uppståndelse är ett kvitto på att detta löfte kommer att infrias. Det finns en avgrund mellan hur vi vill att livet ska vara. Det finns en avgrund mellan hur vi vill att livet ska vara och hur det faktiskt är. Men när Gud låter Jesus uppstå så är det ett löfte om att den här avgrunden en gång ska vara ett minneblott. Vi har dött med Kristus. Varje gång vi lider, varje gång vi känner hur den här barnets förväntan återigen vrids sönder i vårt hjärta, så dör vi med Kristus. Men vi ska också uppstå med honom. Vi ska uppstå med honom. Det pekar, uppståndelsen pekar på en lösning för framtiden som vi alla innerst inne längtar efter. Det är det som gör att jag inte bara bejakar utan också bekänner att Jesus har uppstått. Amen.